Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag har en tid funderat mycket på östrogen och vad nedregleringen hos oss kvinnor innebär och hur man skulle kunna jämföra oss med män. Så jag skickade ett mejl till Mats Hammar som är en klok och erfaren gynekolog och forskare. Och så här skrev jag. Om östrogenet är så otroligt potent och bristen kan leda till sån lång rad symptom hos oss kvinnor, så undrar jag hur det kommer sig att ni män ens lever. Varför har inte ni problem associerade med östrogenbrist? Och om det beror på er testosteron, så blir jag nyfiken på vilka likheter och olikheter dessa hormoner har. Så kan jag inte låta bli att tänka att om det nu är testosteronet som gör att ni inte har ledvärk, torra slemhinnor i till exempel ögon och näsa, sover bra, har gott humör, utropstecken inom, inom parentes, kan hålla vikten, utropstecken inom parentes och så vidare. Ja, men då borde ju vi kvinnor kunna bli avhjälpt av testosteron lika bra som östrogen och tvärtom. Ja, jag tror att du förstår hur jag tänker. Det är kanske ett helt galet resonemang, men jag tror att det är fler än jag som skulle tycka att det var spännande att lyssna på. Vem skulle i så fall vara lämpad att reda klarhet i ämnet? Och då svarade Mats med ganska så snabb vändande mejl, skulle jag vilja påstå. Och då säger han: till dina funderingar. Testosteron och östradiol kan nog göra delvis samma saker i en del organ, och dessutom omvandlas testosteron till östrogen hos både kvinnor och män. Den förvandlingen gör att ett enzym som kallas aromatas och finns i äggstockar, testiklar, lever, fettväv etc. Och det finns en ovanlig genetisk variant där män saknar aromatas och således inte alls kan bilda östradiol. Och de männen blir väldigt långa och får dessutom benskörhet. Tydligen så måste testosteron även hos män omvandlas till östrogen för att stimulera benbildning. Och dess spermier utvecklas inte perfekt. Hos kvinnor har ju, som du vet, testosteronet betydelse för en hel del saker som libido och lite annat. Bland annat har ju testosteron hos både kvinnor och män effekt på muskelmassan och muskelstyrka. Men det finns många saker där man nog inte riktigt vet vad östrogen respektive testosteron gör hos respektive kön. Och om du ska göra en podd, så tror jag att Stefan Arver borde vara med. Och här är han nu, så välkommen att lyssna. Stefan Arver, jag vill önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket. Det blir alldeles varm och svettig för flörsningar.
Ja, jag förstår det. Ja. Det är många som har som är kopplade till den här podden. Det går ju att få komma till bukt med sina vallningar och svettningar. Så jag kanske ska tala med doktorn om det senare.
Det kan vi göra.
Ja. Du, jag vill bara introducera dig. Du är docent och överläkare i andrologi och du jobbar med sexualmedicin och transmedicin vid Anova, Karolinska universitetssjukhuset. Och du är ju specialistläkare i endokrinologi, som det heter så fint, som handlar om hormoner. Och ja, vad kan du mer?
Ja, alltså det betyder hormoner, det är en del av människans reglersystem och som är väsentligt för utveckling, differentiering, man går tidigt i livet, för tillväxt, mognad och sen underhåll av det som har mognat fram och vuxit och etablerats under tidigare delar av livet, under puberteten och vuxenlivet. Så handlar det mycket om fortplantningsfunktioner, överlevnadsfunktioner och ja, sexualitet kan man säga.
Ja, men det är jätteroligt att ha det här. Vi gjorde ju ett jättebra avsnitt tycker jag som var avsnitt 71 som handlade om mannen och testosteron. Och det är en väldigt bra grund för dig som lyssnar om man vill veta vad testosteron är och hur det framförallt påverkar män. Sen gjorde vi ju också ett väldigt bra avsnitt om testosteron och sexlust hos kvinnor. Och det var avsnitt 75 som man också kan lyssna på. Sen har jag haft Naomi Flamholz med i avsnitt 283 där vi pratade om sexuell hälsa och testosteronbehandling av kvinnor. Och det ska vi inte prata så mycket om idag för att vi ska egentligen prata om mina innersta funderingar. Och jag delade dem med dig, Stefan. Och jag tänker att är det helt galet resonemang att jag tycker att ni män inte borde ha överhuvudtaget överlevt halva era liv om nu eran brist på östrogen skulle motsvara den effekt det har på oss kvinnor. Att drabbas av en östrogenbrist eller en nedgång av våra könshormoner.
Ja, så risken att drabbas av östrogenbrist för en man kan vi säga, den är väldigt liten om det inte är så att man använder någon typ av läkemedel som blockerar bildning av det eller man ägnar sig åt anabola steroider som är syntetiska ämnen som inte kan omvandlas till östrogen. Annars så följer östrogen mannen i haserna hela livet och det bildas som en produkt av dels testosteroner från testiklar men också andra sådana liknande hormoner som kommer ifrån binjurarna så att vi har inte någon större risk att drabbas av brist med undantag för vissa medfödda svagheter i hormonregleringssystemet och påverkan utifrån.
Men desto längre jag håller på med klimakteriet och desto mer jag lär mig om östrogen och hur viktigt det är för oss kvinnor så jag kan inte begripa då om det är så otroligt potent och bristen kan leda till sån lång rad av klimakteriesymptom så undrar jag att hur korrelerar testosteronet hos er till östrogenet hos oss?
Ja, vi har ju två helt olika livsbanor. Att följa när det gäller fortplantning och därmed fortplantningshormoner. Och även när det gäller könsceller, spermier respektive ägg. En kvinna har som mest störst antal äggceller eller förstadiet till äggceller i ungefär 8:e fostermånaden. I den tidpunkten finns det inte en endaste spermie att hitta i en mans testiklar. Och de här äggcellerna då som kan mogna fram och bli mogna ägg, de är ungefär 800 000 till antalet vid 8:e fostermånaden. Sen så minskar antalet successivt och så kommer menstruationscykeln igång med ägglossning och den pågår då fram till cirka 50-55 års ålder kan vi säga. Och sen är det slut på äggcellsförrådet och därmed så upphör fortplantningsförmågan hos kvinnor. Medan testiklarna börjar producera spermier, mogna spermier, i puberteten. Och sen fortsätter den produktionen tills man dör. Och rekryteringen av spermiceller från stamceller, det är en kontinuerlig process så att de tar aldrig slut. Så det är inte ett begränsat antal spermier som finns att användas utav. Så det hos kvinnan då ett begränsat antal äggceller som redan är färdiga att servera och mogna ut i, under fostertiden.
Men jag tänker så här, att jag kan ju rada upp ett gäng klimakteriesymptom. Mm. Som utöver vallningar och svettningar så har vi ju enats liksom om att hjärtklappning, håravfall, naglarna kan bli sköra. Ofta går kvinnor upp i vikt. Man kan ofta se att oro, ångest, nedstämdhet, hjärndimma, minnespåverkan kommer. Man får ofta ledvärk, ökad risk för benskörhet. Man får torra slemhinnor, inte bara i underlivet utan ögon, näsa, mun, urin. Läckage och alla möjliga olika saker. Varför har inte ni män det? Är testosteronet lika bra?
Alltså vi har ju våra problem kan man ju då säga som är organoliga.
Jag var skönt att höra.
och om vi nu tar just de motsvarande delarna så är ju prostatasjukdomar och prostatacancer den är mycket vanlig sjukdom. Och prostatacancer är den vanligaste cancerformen och det är ungefär var femte man som drabbas av det. Ofta senare delen av livet, säg efter 50-60 en gång. Men fortfarande den vanligaste tumören hos män. Och den är ju då ungefär 10 gånger så vanlig som bröstcancer hos kvinnor. Vilket betyder att dels är ett stort gissel. Och det är någonting som är också, alltså prostatakörteln skapar en hel del problem med urinläckage, med svårigheter att tömma blåsan, vilket leder till infektioner, alltså urinvägsinfektioner och sen alla saker som kommer med det. Så att vi har nu fått vår beskärda del av lidande som är relaterat till fortplantningsfunktioner kan vi säga. Sen finns det andra aspekter på det hela. Testosteron är liksom dess kompanjon, östrogen hos mannen. Bägge två är viktiga för att upprätthålla normala funktioner. Och det är ju inte minst centrala nervsystemet som är beroende av de här hormonerna. Att de här nivåerna hålls på en nivå som inte är för låg. Testosteron som då stiger i puberteten och sen finns kvar resten av livet produceras. Finns genomsnittligt en liten minskning i testosteronnivåer hos män. Men det är framförallt relaterat till allmänna hälsofaktorer och en stor väsentlig faktor som påverkar testosteronnivåer och testosteronbildning, det är övervikt eller kroppsvikt. Och testosteronbrist, symptomgivande brist på testosteron hos män över 50 år, det kanske drabbar någonstans mellan 3-5% av män som då skulle kunna ha behov av att tillföra det utifrån. Sen finns det vissa, nu pratar vi om stora, alltså gruppnivå. Så här. Sen kan vi gå in på vissa undergrupper, saker som då gör att man är med större risk att drabbas av testosteronbrist. Alltså man har sjukdomar i testiklarna, man har skador i testiklarna, medfödda åkommor, man har blivit behandlad med strålbehandling för någon åkomma eller cellgifter. Allt det här påverkar testikelfunktionen och gör att man drabbas av hormonbrist. Och det kan vara man har genomgått en annan canceroperation, kanske fått strålbehandling mot urogenitalområdet, till exempel rektalcancer eller tjocktarmscancer. Ja, då kan man få en sån påverkan. Men även om man får strålbehandling mot en cancer i halsen till exempel, så kan det påverka den här överordnade regleringen. Det du räknade upp av problem hos kvinnor, det har ju då flera olika bakgrunder där östrogenbristen är en. Men det är också andra saker som är viktiga. Flera endokrina sjukdomar är vanligare hos kvinnor och en sån endokrin sjukdom som är mycket vanlig, det är underfunktion i sköldkörteln, eller sköldkörtelsjukdomar kan vi säga generellt, både över- och underfunktion. Och det är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Och det ger ju också en mängd olika symptom. Om du nämnde det där håravfall till exempel, kan vara en effekt av både brist och överskott på sköldkörtelhormon. Sen finns det andra autoimmuna sådana, alltså sjukdomar som då har sin grund i immunsystemets funktion. Och där är ju då sjukdomar som vi har, autoimmuna sjukdomar, vanligare hos kvinnor. Och det är till viss del förklarligt av att det är skillnader i risk för det beroende på vad man har för hormonnivåer.
Men jag kommer fortfarande inte liksom riktigt åt det här grundgrejen. Om nu testosteron är lika potent som östrogen.
Det är mycket mindre potent.
Ja, men okej. Ännu mer då så. Hur kommer det sig, alltså, förutom när det är sjukdom, det vill säga som du har talat om, eller påverkan på något sätt med mediciner, så kan män få alla de här symptomen. Men om allting fungerar normalt hos mannen, då är ju ni så att säga, hela livet går allting bra och ni har inget östrogen utan ni har testosteron. Så är testosteronet lika bra som östrogen?
En del av testosteronet är ju östrogen. Så att från testosteron bildas östrogen hos män. Och det är en viktig del av det hela. Östrogen, om vi tittar viktgrammässigt, är en mycket, mycket mer potent molekyl än testosteron är. Så om vi mäter testosteron i nanomol, så mäter vi östrogen i picomol, alltså en tusendel, med ungefär samma siffervärde. Men alltså det är så pass mycket mer potent är östrogen än testosteron. Och därför räcker det med att en liten del av testosteronet omvandlas till östrogen för att vi ska få tillfredsställande nivåer hos män.
Och hur stora är de nivåerna jämfört med en må bra nivå hos en kvinna?
Ja, kvinnor är ju då problematiska på det sättet att det inte är en stabil nivå. Det varierar med menstruationscykeln under den fertila perioden. Så där har vi stora variationer mellan toppvärden och dalvärden. Det kan ju skilja sig att man kan ha 100 picomol som lägst och som högst kanske 1000, 1500. Så att, under en och samma månad eller under en och samma cykel. Så det är ju jätteskillnader. På en må bra nivå, ja, uppenbarligen så mår kvinnor bra att ha en nivå av östrogen som ligger kanske någonstans mellan 400 och 1000. Det är en nivå där de här symptomen du berättar, alltså med sömnsvårigheter, svettningar, flusher och också oro eller vad vi ska kalla för, och en lättare på ångest. Och så där ska man ju kanske säga att det ligger. Går man lägre ner som under menstruationscykeln, då kommer ju också andra spelare in. Och så har vi något som vi kallar för PMS, alltså premenstruation. Och det handlar ju mindre om östrogen än det handlar om det här andra hormonet som heter progesteron och dess ämnesomsättningsnedbrytningsprodukter som är otroligt potenta i att skapa olika psykiska symptom.
Men hur höga mätbara nivåer östrogen har en man som mår bra då?
Ja, ligger någonstans mellan 50 och 150.
Och då är ju det pyttelite. Det är ju sådana nivåer som vi kvinnor lyckas bibehålla även efter menopaus.
Ja, om man tittar på två personer i samma ålder, vi jämför en man och en kvinna, säg 60-årsåldern ungefär, då har mannen högre östrogennivå genomsnittligt än vad kvinnan har.
Det är ju helt fantastiskt, men då fattar jag ändå inte hur det här går ihop. Borde inte vi kvinnor få testosteron då, tänker jag?
Ja, det finns ju en viss nivå, bildning av testosteron hos kvinnor, och det finns andra sådana liknande ämnen, så är androgener som har testosteroneffekter som kan bildas, och då framförallt så kommer de ämnena från binjurarna. Så att det finns ju hos kvinnor och i kvinnans biologi, men vad vi inte har liksom definierat, eller ingen har definierat, det så här, finns det testosteronbrist hos kvinnor? Finns det någon minsta nivå som man ska falka efter om man tar blodprover och så här? Och då kan jag säga att nej, det har inte identifierats. Men däremot så vet vi att om man tillför testosteron till en kvinna Och det är en kvinna som har framförallt vad vi känner till det är psykosexuella problem, så svårigheter med lust och lust, sexuell funktion och så vidare. Så förbättras det om man ökar testosteronnivåerna. Men man måste ju hålla sig inom ett område av testosteron som inte ger då en massa negativa effekter, för det är inte så kul att få en massa akne och problem och
Men är vi inte lika duktiga som män då på att omvandla testosteronet till östrogen?
Ni är jättebra på det, bara att ni har låst in det i äggstockarna. Så där hela äggstockarna bildas till testosteron, så finns det mycket höga nivåer av testosteron. Men innan det släpps ut så passerar det en omvandlingsprocess till östrogen.
Och då får vi inte lika stor nytta av det som ni?
Jo då, men alltså det ska inte vara mer där. Blir det för mycket, blir det för mycket testosteron, då får man andra typer av besvär, till exempel oönskad hårväxt och manligt håravfall. Det är ju inte sånt där som står på önskelistan.
Nej, men jag tror att du vet precis vad jag fiskar efter, och jag får det inte riktigt liksom att stämma. För jag förstår ju att män är män och kvinnor är kvinnor, men jag kan ändå inte förstå att vi kvinnor kan må så dåligt av att inte ha våra fertila årsnivåer av östrogen, så att säga, efter menopaus eller runt menopaus.
Jag vet inte om det är givet att det är så att de nivåer som är under den fertila perioden ger någon sorts skydd mot att må dåligt. Alltså, kvinnor efter klimakteriet så mår ju de flesta, tror jag, föreställer jag mig, ganska bra. Upplever att livet är rätt så värdefullt. Så finns det förstås många som mår sämre, men så är det ju hos män också.
Men är det här svängandet då som stökar till det? Är det det som är problemet?
Det är säkert en del av problematiken, men det är också väldigt lite studerat om det är så att om man har stabil nivå att saker och ting blir bättre då. Extrema svängningar som vi har, alltså under menstruationscykel, det handlar ju mer om de här andra hormonerna, framförallt progesteron, som kan vi säga är den fula, den elaka typen som skapar PMS och den typen av besvär. Det gör inte. Östrogen har ju sina effekter centralnervöst i form av att det påverkar sexuell lust, det påverkar sömnkvalitet eller sömn och ett allmänt bättre mående, kan man säga. Det är väl det som de flesta kvinnor vittnar om efter att ha startat behandling med hormonersättning. Men sen är det förfaller också av någon märklig anledning så att problem i klimakteriet och den typen av klimakteriebesvär som är vanliga i västerlandet. Det är mindre vanligt, om jag har förstått det hela rätt, i Sydostasien och i andra regioner i världen. Av någon anledning. Om det är kulturellt eller varför. Jag tror inte att det hittar på att man mår dåligt i klimakteriet. Utan det, men man undrar varför det kan skilja så mycket mellan olika befolkningsgrupper.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker att det är intressant också att det ofta så att säga lägger sig sen, utan det är de här det är nedregleringsfasen som då verkar vara den absolut besvärligaste för kvinnor. För jag tänker när det gäller män så är det ju ofta så att man tänker då att tränar man ordentligt och framförallt lite muskelträning, man sover ordentligt, man äter bra och man har en hälsosam vikt, så är det nycklar för att mannen ska bibehålla sina testosteronvärden. Men tecken på då trötthet, övervikt och så vidare, det kan snarare vara så att säga orsaken till, eller ha gjort att man får ett lägre testosteronvärde. Så då påverkar ni det själva, medan vi kvinnor kan ju inte liksom påverka menopaus. Den kommer ju komma. Det är lite orättvist.
Ja, att den kommer, det är lite gärna medfött, kan man säga. Det är inprogrammerat.
Ja.
Och de förändringar hos män som man ser då med testosteronvikt, ja, det är många av de faktorer som leder det är sånt vi kan påverka, våra livstidsfaktorer. Och det spiller ju över också på andra sjukdomar, det vill säga hjärt-kärlsjukdom, diabetes till exempel, som ju är sånt som där det finns förebyggande eller det finns identifierbara riskfaktorer som vi kan påverka genom livsstilsförändringar och ibland med läkemedel. Men vi har ju umgås också med en massa gifter som är vanliga i vårt samhälle. Och alkohol är ju en sånt gift som har en hel del negativa effekter, och det har ju positiva effekter. Man blir glad och tycker inte livet är så jobbigt och så där under en kort period. Sen nyktrar man till och då slår det tillbaka och då är det inte alls så kul längre. Och då har man liksom tömt sitt belöningsförråd, tror jag. Så att då har man inte den här spontana till exempel lusten eller initiativförmågan, därför att man har helt enkelt inte de här motivationsfaktorerna har man eldat upp under alkoholpåverkan. Så alkoholen är en vanlig negativ komponent i personer som upplever även klimakteriebesvär, typ svettningar och som är en effekt av tillnyktringsprocessen.
Du nämnde det här med hjärt-kärlsjukdomar. Jag tycker att det är väldigt intressant att det är vanligare hos män än kvinnor fram till just menopaus, och sen kommer vi i kapp. Hur kommer det sig då? Är det så att ni inte, är det återigen då östrogenets potens hos oss som har skyddat oss som sen, och ni har haft för lite och testosteronet är inte lika bra för just det?
Ja, det där är på många sätt fortfarande en obesvarad fråga delvis. Östrogen har ju sett som, alltså den enkla bilden, någonting drabbar män mer, då tror man att det är testosteronets fel, upp eller ner, och kvinnor så är det östrogen. Men i själva verket så kanske inte alls är de faktorerna som är väsentligt varför män drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det förefaller snarast vara att man har, det är vanligare hos män som har brist på testosteron, utvecklar hjärt-kärlsjukdom. Och det är inte en stor riskfaktor, en faktor. Det är också så att testosteronbrist leder mer till en ökad benägenhet att drabbas av depressioner, och depressioner i sin tur gör ju att man blir mindre benägen att bry sig om sin hälsa och sitt sätt att leva. Så att det är många indirekta samband, många indirekta effekter som man får nog få sätta ett lite större perspektiv än bara ett hormonvärde.
Ja, nej, utan jag tänker mer så att det känns som att ni kan kanske påverka testosteronet mer än att vi kan påverka vårt östrogen.
Ja, vi kan påverka så tillvida att vi kan undvika att tappa hormonnivåerna genom att, så det kan vi förebygga. Klimakteriet, nej, det kommer att slå till förr eller senare.
Mm. Och då de här högre inflammatoriska nivåerna som vi får i och med att östrogenet sjunker, då blir vi ju, precis som du sa tidigare, vi blir mer benägna att få de här autoimmuna sjukdomarna till exempel. Hur kommer det sig då? Vad finns det för korrelation här mellan testosteron och östrogen, män, kvinnor?
Ja, det vet vi att produktionen av de här antikroppar som då är en del av det som händer vid sköldkörtelsjukdom till exempel, eller att vi får antikroppar mot sköldkörteln, och produktionen av antikroppar mot våra egna system, våra egna körtlar, ja, det är påverkbart av könshormoner. Och testosteron, om man sänker testosteron, då ökar de här nivåerna av autoimmuna faktorer. Så att det finns en koppling där. Så vissa autoimmuna sjukdomar är det sannolikt en faktor varför det drabbar män mer sällan än kvinnor.
Mm. Du, om man som kvinna lyssnar på det här och har en man som har antingen behandlats för eller behandlas för prostatacancer eller liknande, har ju de kanske sett att mannen får precis de symptom som hon själv känner igen med vallningar och svettningar och så vidare. Och också får kanske nedsatt, förutom sexlust, då kanske även humöret och så vidare. Hur kan man stötta det här på naturlig väg?
Alltså om man drabbas av testosteronbrist kopplat till prostatacancer, ja, då har det kan ju vara en del av behandlingen att man behöver svälta ut tumören, få den att krympa så mycket som möjligt innan man ger sig på det med kirurgiskt eller med andra metoder, strålbehandling eller så. Då använder man ofta just att torka ut den stimulans som finns. Men annars så ingår inte i behandlingen av prostatacancer att man alltid tar bort testosteron. Det är alltså enbart vid avancerad sjukdom och en viss del, ett led i en behandlingsstrategi. Men så att det är inte givet att män med prostatacancer drabbas av testosteronbrist. Vi vet i och för sig att om tittar på män som får insjuknad prostatacancer, så är det inte de som har jättehöga nivåer som är i riskzonen, eller de som har de högsta nivåerna. Så testosteron är inte en i sig en riskfaktor för att drabbas av prostatacancer. Utan det kanske till och med har en viss skyddseffekt. Finns det kanske lite tecken på. Men det framförallt så får man inte prostatacancer av testosteron, utan det är andra faktorer som ligger bakom. Sen är det en annan sak att när man har fått en prostatacancer, en spridd prostatacancer, ja, då kan de cellerna, de här cancer och andra cellerna, då kan de vara känsliga och få näring av testosteron. Men det är inte givet att det är så.
Nej, och hur skulle man kunna stötta det här då om man nu liksom har drabbats av den, om man vet att man får ta den här medicinen, eller för den delen om man vet att man har en man som har låga nivåer på grund av övervikt, sömnbrist, depression, inte vet jag.
Mm. Ja, då ska man försöka beta av de faktorer som är påverkbara, och sömn är ju en viktig sak, och sådana här perioder då man slutar andas under natten, så sömnapné, ett vanligt problem hos män, det är inte så vanligt hos kvinnor heller, men det är också ännu vanligare om man är överviktig, och det sätter snurr på en mängd stresssystem i kroppen och är kopplat till en ökad sjuklighet, inte minst hjärt-kärlsjukdomsmässigt. Plus att man också förstås blir, man får inte vila, så man blir trött och orkeslös och allmänt gnällig kanske, förutom att man är ilsken på nätterna när man har andningsuppehåll. Så det är en viktig sak som man som partner också, att lyfta sig blicken lite grann utöver att bli arg på den där människan som ligger och kör liksom 100 decibel i sovrummet. Utan det är faktiskt någonting som är en behandlingsbar och ganska farlig sjukdom. Andningsuppehåll. Det är ju ofta snarkningar som väcker tanke, men man kan andningsuppehåll utan att man får så mycket oväsen.
Mm.
Sen är det där med alkohol, och alkohol är ju en lite smygande faktor på det sättet att det är lätt att man får upp en vana, och det är gott med ett glas vin och det är gott till maten, och så tar man ett glas vin och så har man lite after work, eller man har slutat jobba så tar man det på eftermiddagen för lite behagligt. Och så glider man in i en överkonsumtion, alltså en skadlig konsumtion, och det märker man ju inte. Utan det måste man ju verkligen tänka efter. Har jag passerat någon gräns här nu? Är det någonting som gör att det här är destruktivt, att det har blivit det från att ha varit något positivt? Så att vaksamhet när det gäller det, det vill säga självrannsakan, och är man ett par tillsammans så är det bra att man diskuterar sådana här saker och funderar, och det finns alternativ till att ta ett glas vin. Man kan gå ut en promenad till exempel, det är väldigt trevligt.
Framförallt när man äter så är det så roligt att vara ute och gå.
Ja, så man får väl, man måste välja sina tillfällen, och också bara liksom tänka att okej, nu har vi kommit upp till den här nivån, nu tar vi och plockar ner den några gånger, för det var ju ganska trevligt också, och så skaffar man sig ett antal, någon sorts strategi för det. Ofta så är det kanske sysslolöshet som gör att det är lättare och liksom man tar ett glas vin hit eller till, eller så, eller en öl.
Det här med nedstämdhet då, det här med att humöret liksom åker ner, det är klart att dricker man för mycket, sover dåligt som sagt, men det är väl inte bara det som...
Nej, alltså testosteronbrist, om vi går in på det, så är ju det en riskfaktor för att hamna i en depression, och tittar vi på gruppen män som har en depression så är låga testosteronnivåer vanligare än hos män som inte har en depression. Så att det har en kanske inte helt klarlagd men en absolut tydlig effekt på vårt humör, hur vi uppfattar saker. Om vi uppfattar saker som att det liksom är lite grann, det spelar väl ingen roll att den där gick sönder eller det var fel på den där eller så. Man sväljer förtret lättare, och på det sättet så är testosteron allmän själslindrande faktor hos män. Män är ju mer, om man nu ska titta på undersökningar så här, så är ju män mer nöjda med sin hälsa och tycker att de mår bra, men de faller av pinn mycket snabbare. Och då kan vi undra hur de där sakerna går ihop. Men det, jag skulle nog säga att testosteron har en positiv humöreffekt, på gott och ont.
Många kvinnor som börjar ta testosterontillskott säger ju att de får tillbaka sitt jävla anamma, att de känner sig liksom lite mer bestämda, och de känner att de liksom får tillbaka något slags power och förmåga att säga ja och nej, så att säga. Det låter ju lite likt då kanske hos mannen.
Ja, män blir ju då vänligare till sinnes om man normaliserar testosteronnivåer. Så låga testosteronnivåer hos en man, det leder till irritabilitet, att man inte orkar med omgivningen på samma sätt, och då blir man ju sur och snäsig. Och för kvinnor så har ju det den effekten att det också, man tittar på studier, man tittar på dubbelblind som har givit testosteron i placebo, och gör sådana här skattningsskalor för hur upplevde man tillvaron och hur upplevde man irritationen, man mer lätt irriterad eller inte, då slår det igenom även i ganska låga nivåer av testosteron, att man blir lite mindre känslig, kanske man kan säga. Det gör inte så mycket om tandkrämstuben ligger på badrumsgolvet och sådär. Ja, det är inte så farligt. Eller det är smetigt i tandfatet. Det är vad man kan reta sig på för något vardagliga saker. Fördragsamhet med vardagens små irritationsmoment.
Men du, Stefan, om vi ska liksom på något sätt dra någon slags slutsats av det här något virriga tankemönstret som jag har haft inför det här. Om du hade fått välja, hade du varit kvinna med fluktuerande östrogennivåer eller kvinna efter menopaus när det liksom har lagt sig i lugn och ro? Eller hade du föredragit att vara man?
Jag har aldrig egentligen haft några sådana här tankar på att tänk om jag ändå hade varit kvinna, vad livet hade varit. Så det är ingenting som riktigt har dykt upp på min önskelista. Så att jag har varit ganska nöjd med valet av kön, även om jag inte har varit inblandad i det själv. Så att utifrån de förutsättningar som mannens psykor och det man har, jag föredrar ju definitivt att behålla mitt kön.
Ja, och vad tror du då som kvinna? När tror du att man mår som bäst egentligen?
Ja, jag skulle kunna tänka mig alltså, att när den här värsta livsstressen, då det gäller både män och kvinnor, då man ska etablera sig, man ska dra på sig en massa lån eller vad man nu gör för någonting, och det är många liksom frågekrickning till vad kommer det hända sen och sådär. Ja, när det börjar sätta sig lite grann, och det kanske är, jag vet inte, men är det någon gång 35-45 års ålder någonting sånt där, så då skulle jag säga att de förutsättningarna verkar vara bra. Sen vet jag faktiskt inte när man ska lägga in den ribban. Rent generellt sett så är vi ju uppenbarligen enligt statistiken som lyckligast kring 75 års ålder. Då är vi som mest tillfredsställda med livet. Det är ju ur den här synpunkten med klimakteriet en liten paradox då. Men livets lyckopik kommer efter 70.
Mm. Och då tänker jag ju sådär som nu har kommit igenom klimakteriet och börjar fundera på att herregud, ja men det kanske inte var så himla illa ändå när jag väl stod där i stormens öga. Men när jag gjorde det, alltså när jag tänker tillbaka på hur jag mådde då, så var det ju perioder när jag mådde riktigt, riktigt dåligt och det var väldigt frustrerande. Men det har man ju en tendens att glömma bort, så jag tänker att det kanske är det som är så när du säger att kvinnor verkar må lite bra så här 60 plus eller efter klimakteriet. Ja, men det kanske är det. Och då kanske inte de här könshormonerna är så viktiga trots allt. Det kanske är något annat.
Jag tror att det är väldigt mycket något annat. Men sen är det ju så att vad vi är känsliga för i alla avseenden, i alla dimensioner, är förändring. Att antingen när någonting försvinner eller någonting tillkommer, om det nu är en stickig tröja som kliar, då vänder man sig det efter en stund, man slutar reagera på det och så vidare. Och även så det här med de hormonella förändringarna i kroppen och reproduktionsförmågan och så. Det är många existentiella frågor som är kopplade till det, och de kan ju vara mer eller mindre lätthanterliga beroende på vad man liksom har för föreställningar, vad man har för psykiska resurser och vad omgivningen ställer för krav på. Så att det är mycket av den förändringsdynamiken som är det som skapar oro, oreda i våra tankar och bekymmer. När saker och ting väl har hamnat på någon sorts stabilare nivå eller plan, inte då det kanske låter bli lite tråkigare, men det blir mycket lugnare och vi är mycket mer robusta på något sätt. Jag behandlar många personer som byter kön eller byter hormonell miljö till exempel, och då är det ju ganska drastiska förändringar. Man frågar liksom, händer det någonting nu då med den här behandlingen? Och så frågar man det i början, ja i första året, det är jättemycket som händer, och man noterar det och det och det. Efter 5 år man får någonting, nej jag tycker inte det verkar hända just någonting något mer. Underförstått, jag kanske ska sluta med det här, men det ska man nog inte göra, utan då har de här förändringarna etablerat sig, det är så här det är, man kan inte förvänta sig liksom att det blir revolution på revolution på revolution, utan det stabiliserar sig och då accepterar hjärnan det och integrerar det. Det här är den nya normala, brukar man säga. Och sen är det bra.
Ja, men du Stefan, en fråga till som gäller då en del vallningar och svettningar som ju är väldigt vanligt även hos män. Du touchade det tidigare, men vad beror det på när män får det då?
Ja, jag skulle säga alkohol är en faktor. Och sen så har vi då övervikt som gör att man har mycket mer isoleringsmaterial på kroppen, då måste man göra sig av extra värme och då kan det vara så. Sen är det någonting så diffust, skulle man säga, som stressnivå. Det vill säga att man har en viss ångestnivå, och när man aktiverar det här sympatiska nervsystemet, stressnervsystemet, då påverkar man också blodflödet i huden och svettproduktion. Och så att den typen av nervaktivering ger ju de här symptomen av flush och instabilitet. Så att, men Och det var, brukar man säga att det kanske är 10% av män som har den typen av symptom. Och det är inte alltid som det... när vi då utesluter de vanliga orsakerna, så hormonbrist eller överfunktion i sköldkörteln eller så, så finns det i alla fall. Och då är det kopplat oftast till att man kan identifiera att det är någon typ av stressfaktor med i bilden. Eller någon typ av, som alkohol till exempel, väldigt vanlig anledning.
Mm. Även om det är på natten så att säga, så kan det vara de här stressbetingade.
Så finns ju en del udda sjukdomar som ger som symptom att man får nattliga svettningar och sådär. Men det kanske inte till lägga till bekymmerslådan.
Nej, men då kanske man också kan lägga till att det här med det som man upplever som vallning är ju en sak, men det här med svettningar, det är ju någonting som man kanske kan ha hela livet, som inte bara är kopplat till den här östrogennedregleringen eller fluktueringen.
Nej, östrogennedregleringen och hormonförändringar, det är ju sånt som kommer då när det händer. Det vill säga att hormonnivåerna faller, för då blir det en viss en instabilitet i blodflödet i huden som de här könshormonerna påverkar. Men man kan ha i stort sett samma typ av symptom, fast inte relaterat till hormonnivåer, utan då är det andra faktorer. Och det är oftast då nervsystemet som signalerar, som gör att vi får förändringar i hudgenomblödning, i svettproduktion, värmekänsla. Som det ger klimakterieliknande besvär. Men de är ju inte klimakterium.
Stefan, har vi gjort bara ett virrigt avsnitt eller har vi gjort något bra här, tror du? Är det något vi behöver lägga till?
Ja, det finns det säkert, men jag tycker att vi har täckt ganska mycket av det hela, och att det är virrigt, ja, det är också därför att vi står lite grann vid kunskapens gräns, och det är fenomen som har många, många olika bakgrunder, och det är mycket som handlar också om existentiella frågeställningar och problem som vi ställs inför om vi får leva. Och det hänger ju ganska nära ihop med det här. Ibland så blandar man ihop det med män i klimakteriet, och då har det inte sällan varit någonting som man då kopplar till någon sorts 40-årskris eller sådär, att man måste skaffa sig en yngre älskarinna och en fräsig sportbil och lite sånt där. Men det har ingenting med hormoner att göra.
Nej, då är vi tillbaka till det existentiella.
Ja, nej, men när vi pratar om hormoner och östrogen, så står det så här, hos män så är östrogen en viktig faktor för en normal sexualitet, eller tillgång till en normal sexualitet hos män. Tar man bort östrogen så tappar man både i sexuell lust och även i funktion.
Och testosteron och östrogen hos mannen, de är helt avhängda av varandra. Så har man bara en hälsosam testosteronnivå så behöver man inte bekymra sig för östrogenet. Eller ska man adressera östrogenet på något sätt?
Nej, det finns väldigt ovanliga sjukdomar hos män som inte kan omvandla testosteron till östrogen. Men då blir problematiken benskörhet tidigt.
Mm. Nej, men jag tyckte också att det var intressant att du sa det här med svettningar, för att jag tror att många kvinnor upplever att de har svettningar och jag måste fortfarande vara i klimakteriet, jag har fortfarande mina nattsvettningar, eller jag har fortfarande, men då kanske man ska faktiskt kolla upp om det kan ha med någonting annat att göra.
Ja, det kan ju handla om övervikt, det kan handla om sköldkörtelsjukdom som alltså är en överfunktion som då leder till att man får för hög temperatur helt enkelt.
Mm. Ja, men bra. Då, Stefan Arver, så vill jag tacka dig så varmt för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Ja, man vill ju gärna komma in i klimakterievärlden.
Ja, det är klart man vill. Det vill alla, höll jag på att säga. Just nu så är ju klimakteriet någonting som diskuteras både här och där. Men tack så hjärtligt.
Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.